Hör er då.
Vi är redo.
Hejsan hejsan och välkomna till podden Förhandlarna. Välkommen Malin.
Tack Johan.
Hur är det med dig?
Ja, men det är fint. Det rullar på. Stort och smått.
Stort och smått, och vårsolen tittar ju fram i vart fall i Stockholm. Men det är fortfarande ganska kallt.
Ja, det är kallt, men vi har ju varit nästan barnsligt bortskämda med sol. De senaste veckorna har ju varit fantastiskt fina.
Verkligen. I dagens avsnitt så tänkte vi prata om tre saker. Och alla tre handlar om det som händer i maj-juni i Göteborg. Det vill säga att vi har ju kongress. Och idag tänkte vi prata lite mer om två stora områden som kommer behandlas på kongressen. Dels lön. Men det vi idag tänkte prata om, det är mer det som sker på nationell nivå, LO-samordning och allt sånt där, vad som händer. Men sen ska vi prata arbetstider, och sen ska vi prata om vad är en kongress och vad händer på en kongress helt enkelt. Så att inför kongresstema, men ändå inte.
Ja, men precis. Det blir ju ganska naturligt, för onekligen så är det ju mycket kongressförberedelse som nu pågår på alla håll och kanter i föreningen, så det passar väl bra att vi kör lite kongresstema.
Precis, och Malin och jag är ju nu ute, Rangegård, alltså vår ordförande, är ute på en kongressturné och träffar alla kongressombud. Och här i dagarna var vi i Göteborg och träffade avdelning Västs kongressombud under 3 timmar. Det var en bra och härlig diskussion. Många är med på att vi behöver förändra oss och förnya oss för att bli en mer och kraftfull fackförening i framtiden. Så det känns gött, ska jag säga.
Ja, men det är kul. Kul att ni är ute och att man får känna lite på pulsen och höra vilka frågor kommer de prioritera att diskutera när vi väl kommer till kongressen.
Ja, men precis. Men dagens första ämne ska ju då handla om lön. Och vi tänkte inte idag prata om lönen som sker på arbetsplatsnivå, det vill säga hur fördelas ett löneutrymme, utan vi tänkte mer prata om det som sker på nationell nivå. Hur sätts lönen och hur har det sett ut för kommunal och hur hänger det här ihop med LO-samordning och så vidare. Och det här ämnet har vi under poddens liv berört många och flera gånger i olika sammanhang. Men nu tänkte vi att nu blir det i det här sammanhanget, eftersom kommunal, eller hela arbetsmarknaden, går ju in i en avtalsrörelse 2023.
Precis, och det kan ju tyckas som att det är lång tid kvar, men så är det ju inte riktigt i våran värld, utan förberedelserna pågår för fullt om man tittar på alla de olika delarna.
Precis, och om man ska säga lite tidsplan för avtalsrörelsen, för kommunal då ska vi förhandla om alla våra kollektivavtal utom Sveriges kommuner och regioner 2023. Och parallellt med det då så pågår det ju då först interna förberedelser i kommunal, men också inom LO-familjen. Men sen ser vi också att arbetsgivarna håller på att slipa sina knivar på sin kant.
Ja, det är klart. Alla börjar ju brösta upp sig och positionera sig. Som det brukar vara, helt enkelt.
Irene Wennemo, som är generaldirektör för Medlingsinstitutet, som dessutom var gäst här i podden för ett tag sedan, beskrev det på en av hennes konferenser då hon bjuder in alla arbetsmarknadens parter inför en avtalsrörelse. Då beskrev hon en avtalsrörelse som ett kosläpp. Alla har laddat, alla har dragit upp sina strategier. Man har gjort lite utspel internt eller externt, och sen så brakar det loss och då blir det som ett kosläpp, alla hoppar och far. Men hennes bild var att sen så fogas alla ändå in, man lugnar ner sig lite och efter ett tag så är man inne i follan. Jag tyckte det var en rolig beskrivning. Sen vet jag inte om hon tänkte att vi är som kossor.
Ja, jag kände också det nu när du drar den här, som jag faktiskt inte har hört förut. Så tänker man ju att ett kosläpp, så kanske man inte riktigt har riktningen klar framför sig.
Nej.
Jag tänker och hoppas att vi alla som är parter på arbetsmarknaden lite mer vet åt vilket håll vi ska, lite mer som ett Vasalopp eller så, där
ja,
man vet att målet ligger där framme. Men det är intressant att hennes syn är att vi alla ska in i follan och lugna ner oss efter att vi har sprätt runt lite i hagen.
Ja, men precis. Jag brukar tänka precis som du beskriver det, klart att både vi och arbetsgivarna har ju en långsiktig strategi, och den delas väl inte alltid vad målet är. Samtidigt så brukar jag beskriva en avtalsrörelse lite som en orm. Man vet aldrig var den tar vägen. Det kan komma saker utifrån eller inifrån som helt förändrar spelplanen. Vi hade för några år sedan när vi förhandlade en finanskris som helt plötsligt rullade in över hela världen, men som påverkade svensk ekonomi väldigt mycket. Och nu senast hade vi en pandemi som gjorde att vi fick skjuta upp avtalsrörelsen, och alla de strategier och tankar vi hade fick man liksom slänga över bord och tänka om och tänka nytt. Så att även om man har sin kurs klar, man har sin strategi klar, sitt långsiktiga mål klart, så måste man var väldigt snabbfotad eftersom det händer yttre faktorer som man inte kan påverka.
Ja, nej, men precis. Världen är ju fylld av yttre omständigheter som vi inte äger och kan påverka. Men då gäller det ju som du säger att man är snabbt ute på att navigera om för att ändå landa rätt.
Ja, men precis. Men på nationell nivå då, så är ju lönebildningen uppbyggd egentligen så. Och hittills så finns det väl en hyfsad konsensus att den konkurrensutsatta industrin, facken och arbetsgivarna där, ska sätta det berömda märket.
Exakt.
Vad är det här märket? Vi har pratat om det om podden innan, men det kan ju vara nya lyssnare. Vad är det här märket, Malin?
Ja, men precis. Och märket är ju det som man brukar säga. Det är ju utloppet av det så kallade industriavtalet, som man alltså har träffat mellan facken inom industrin och arbetsgivarna inom industrin, som har som ett övergripande avtal som då målar upp de här spelreglerna. Och det man, precis som du var inne på, så är man ju då i industriavtalet överens om att det är den konkurrensutsatta industrin i Sverige som ska vara lönenormerande.
Mm.
Vilket innebär att de har ju i sin tur ett litet speciellt sätt hur de förhandlar. Och det kan man ju ha ett fördjupningsavsnitt om någon gång. Men de har ju inne OPOS ganska tidigt.
Alltså OPO är?
Opolitiska ordförande.
Opartiska.
Opolitiska,
ja, men det är lugnt. Opartiska ordförande, ja, men det är bra.
Ja, det är bra. Som ju då går in och medlar betydligt tidigare och även under själva förhandlingsprocessen på ett sätt som inte görs när vi riksavtalsförhandlar.
Mm.
Och sen så någonstans där, sista där natten innan avtalet löper ut, så kommer den här siffran ut. Man har alltså bestämt att under avtalsperioden, som också då är en del av märket, alltså hur långt avtalet är det ett ettårsavtal, är det ett treårsavtal? Sist blev det ju en lite speciell konstruktion när det blev 29 månader då, tack vare eller på grund av pandemin så att säga. Och sen så är det ju en siffra, alltså vad ska löneökningstakten vara på de här under avtalsperioden?
Precis, och då kan man säga så att vi säger ju lite fint på våra konferenser att parterna tar hand om lönebildningen i Sverige. Samtidigt så har staten pekat ut väldigt tydligt att det är den konkurrensutsatta industrin som ska sätta det här berömda märket. Och det gör de via Medlingsinstitutet, för att Medlingsinstitutet, när de medlar, och det är man skyldig att medverka i medling om man har varslat om konflikt. Då blir man uppringd av Irene Wennemo och frågar oj oj oj, vad har hänt här? Och sen utser hon då medlare, då är man ju skyldig att ingå i den medlingsprocessen. Och vi hade ju ett helt poddavsnitt som vi skulle kunna länka också om hur medling går till. Där vi beskrev i detalj den medlingen vi hade med vårdföretagarna för ett tag sedan. Så det uppmanar jag som vill höra lite mer om. Men där har då staten, regeringen och riksdagen sagt till Medlingsinstitutet att när ni medlar ska ni medla på industrimärket.
Mm.
Så på så sätt har ju staten indirekt pekat ut att det är industrins märke som ska vara lönenormerande. Mm. Även om vi fint på konferenser säger att det är parterna som förhandlar fritt. Så att det är alltid en semidispositivitet eller en hybrid det här med arbetsmarknaden. Vi är ju beroende av staten och riksdag och regering. De talar om spelreglerna och sen förhandlar vi fritt utifrån det.
Mm.
Och ingången varför man har sagt att just den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket, rätt eller fel då, är ju att vi har mycket industri i Sverige och de konkurrerar med framförallt europeiska industrinationer. Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Holland, Finland. Och då har man landat i, rätt eller fel då, att om vi ska behålla svensk industri och industriarbeten så måste löneläget eller konkurrenskraften vara ganska likvärdig i de här andra länderna. Annars så kommer de här företagen flytta till andra industrinationer. Vi kan ju ta till exempel papper, så det är klart skulle det bli dubbelt så dyrt att tillverka papper i Sverige. Då kommer antagligen de här bolagen etablera sig i Finland eller öka produktionen där.
Mm.
Och klart så räknar de ju på vad kostar det att frakta pappret från Finland till Sverige. Det kostar ju pengar och vad kostar lite andra saker. Men om det skulle bli väldigt mycket dyrare i Sverige, då är ju då kalkylen eller det man har räknat med, då kommer jobb och industri flytta till andra länder. Det är så det är liksom tanken är i vart fall.
Och då måste man ju också ta med sig förlängningen av det. Att försvinna jobben från Sverige så förlorar vi skatteintäkter. Vilket ju påverkar såklart hela välfärdssektorn där vi ju uppehåller oss i våran verksamhet, framförallt då inom kommunal. Så att färre jobb i Sverige betyder ju färre, mindre skatteintäkter, vilket betyder sämre välfärd.
Precis, och kommunal påverkas extra mycket av att vi har en stark industri i Sverige och framförallt att vi har en industri i hela landet. Därför att kommunalskatten som finansierar den största delen av medlemmarna i kommunals löner bygger ju på de som arbetar i kommunen. Och det är klart att blir arbetslösheten väldigt hög i kommunen om man lägger ner ett pappersbruk eller man lägger ner en stor industri på en ort, då blir väldigt många arbetslösa. Då minskar skatteintäkterna i den kommunen och då minskar ju också utrymmet för kommunal att höja lönerna eller förbättra anställningsvillkoren i den kommunen.
Mm.
Och det är därför kommunal hittills har landat i att ja, men det finns fördelar med att industrin sätter det här berömda märket. Men det finns ju också stora nackdelar med det. Det blir väldigt trögt. Det blir en koloss. Och det är väldigt svårt att göra det vi kallar för relativlöneförändringar. Det vill säga att om det finns grupper i samhället som vi anser är felavlönade. Och vi brukar ju jämföra en undersköterska och en bilmekaniker. Och det skiljer ungefär 36 000 kronor i årsinkomst mellan dem. Trots att de har samma utbildningsnivå. Den ena vårdar bilar, den andra vårdar människor. Därmed borde det vara rimligt att de har likvärdiga lön. Och det blir väldigt svårt att uppnå när alla ska få samma.
Mm.
Och med anledning av det så blev man ju ändå lite förvånad här när Medlingsinstitutet hade en av de här konferenserna förra veckan. Där Almega, och Almega är ju våran största privata motpart, i princip allt som privatiseras inom vård, skola och omsorg när det blir privat verksamhet landar ju då på Almega i deras olika arbetsgivarorganisationer. Men då gjorde de ett ganska tufft utspel på Medlingsinstitutets konferens.
Mm.
Vad var de sa, Malin?
Ja, nej, men det var ju deras arbetsgivarpolitiska chef som krasst sa att SKR, då, alltså Sveriges kommuner och regioner, är det största hotet mot svensk lönebildning näst efter EU. Och det får man väl ändå kalla för ganska magstarkt med tanke på hur Almega förhåller sig till svensk lönebildning utifrån deras lönepolitiska målsättningar med sifferlösa avtal och så vidare.
Ja, precis, för att Almegas långsiktiga mål, precis som vi inledde med här, att alla, både fack och arbetsgivare, har ju långsiktiga mål med lönebildningen. Det har ju kommunal också. Och då har ju Almega sitt långsiktiga mål att det ska inte finnas någon siffra i det centrala avtalet. Det ska helt avgöras i ett individuellt lönesamtal mellan chefen och medarbetaren. Vilken löneökning du får och vilken lön du får när du blir nyanställd.
Mm.
Och när man har det synsättet så drar man igång marknadskrafterna väldigt starkt. Det vill säga att individer som för stunden har väldigt mycket styrka i förhandlingen eller grupper som för stunden har, så släpper man loss de där marknadskrafterna.
Mm.
Och det vi kan se är att de avtal som har sifferlösa så har de någonting som vi kallar för löneglidning.
Mm.
Vad innebär det här med löneglidning? Vad är det för ett ord, Malin?
Nej, men löneglidning beskriver ju det faktum att om man har sagt att löneökningstakten på pappret enligt märket ska vara, nu säger vi för enkelhetens skull, 3% ett visst år, och sen så när man då året efter ser hur har löneökningarna inom det här avtalsområdet sett ut, och så står det istället 4% i det som har gått ut, då säger man att då är det 1% positiv löneglidning.
Men, och hur uppkommer de här löneglidningen då? Kan du ge några exempel?
Ja, men det vanliga är väl att man antingen inte har någon siffra. Mm. Då blir ju allt egentligen då utöver vad som hade varit en siffra om man hade haft ett siffersatt avtal utifrån märket. Och det är ju framförallt utifrån att då lokala arbetsgivare och företag väljer att ge mer än vad antingen det centrala avtalet då föreskriver eller vad man hade varit skyldig att göra, eller vad man ska säga. Och det är då, precis som Almega, jag noterade också att de har slutat kalla det för sifferlösa avtal, för jag tror inte det låter så rumsrent längre, utan de kallar det för dialogavtal. Så att nu har vi ett nytt ord på stan. Men de menar ju, precis som sagt, det att det är den enskilda arbetstagarens konkurrenskraft som ska påverka hur hög löneökning ska man ha. Och personligen tycker jag att det är ganska svårt att kombinera med att man å andra sidan säger att man då står bakom industrimärket faktiskt.
Ja, jag tycker det blir magstarkt när de uttrycker sig på det sättet. När de har en långsiktig strategi, att det är den enskilda individen eller den enskilda företaget eller gruppens konkurrenskraft som ska bestämma löneökningen. Det innebär ju de facto, och det ser vi också i statistik, att märket blir ett golv. Och de får, de grupperna som har det här, om man kollar på gruppen, får alltid mer som grupp. Medan vi som tar ansvar, sätter en siffra i det centrala avtalet, får någonting som vi ska prata alldeles strax om, en negativ löneglidning. Mm. Och det arbetsgivarna vill uppnå med det här, det är ju givetvis att vi ska bli ett golv. Och att de därmed ska kunna ge mer till enskilda individer som de anser de vill ge mer till. Och det är klart att det är ju ingenting som Kommunal på något sätt kan acceptera. Och jag kollade faktiskt inför podden här. LO ger ju ut fantastiska olika lönerapporter, och de gav ut den här strax innan jul. Och då har de beräknat löneökningstakten mellan 2000 och 2020, så det är lite längre period, 20 år. Men det är bra att dra ut också hur de här typen av löneglidningar sker. Men löneglidningar kan ju ske dels på sifferlösa avtal, men det kan ju också ske att andra grupper får mer än det så kallade märket i lokala förhandlingar. Och om man då kollar mellan 2000 och 2020, så har arbetare haft en årstakt, alltså vi har höjt lönerna för arbetare med ungefär 2,7% i genomsnitt per år, medan tjänstemännen i Sverige har fått 3,1%. Alltså 0,4 extra per år.
Mm.
Och då ska man sätta det i paritet då med att senast förhandlade vi ju fram på Sveriges kommuner och regioner 0,3 extra per år till yrkesutbildade.
Mm.
Och så ser vi statistiken på totalen att tjänstemännen får 0,4 per år i 20 år extra. Och där har Almega mage att säga att det största hotet mot svensk lönebildning är Sveriges kommuner, regioner och då indirekt Kommunal.
Mm.
När de tycker det här systemet är okej.
Ja, ibland blir man lite mållös i hur man ska formulera sig, vad man tycker om det faktiskt.
Ja, vi har ju dessutom någonting som vi kallar för negativ löneglidning. Och då mäter man ju, vi förhandlar ju fram en siffra i det centrala avtalet. Och den bygger ju på att vi ska höja lönerna kollektivt. Hur mycket ska lönerna för medlemmarna i Kommunal öka under en viss period? Och det kallar man för den kollektiva löneökningen. Men för att räkna ut den verkliga löneökningen, Så kollar man också på hur mycket olika individer har fått. Och det är oftast det utfallet som de som är i verksamheten har fått i löneökning. Men vi har ju väldigt många visstidsanställda i vår bransch. Vi har väldigt stora pensionsavgångar i vår sektor. Och beroende på att vi har så stor genomslussning av personal, så anställer oftast arbetsgivarna den nyanställde till lägre lön än den som var där innan. Vi tar ett exempel. Jag har 25 000 kronor i lön. Jag slutar jobba på Attendo. Och istället anställer Attendo Malin Sjunnebo för 24 000 kronor i lön. Vi utför samma arbetsuppgifter, vi har samma utbildning. Och därmed har ju arbetsgivaren då sparat 1 000 kronor i lön per månad. Och på året blir det ju då 12 000 kronor.
Mm.
Och när man gör det i väldigt stor omfattning och med väldigt många individer, och kommunala är ju väldigt stora, så uppstår det ju då en kollektiv negativ löneglidning. Så om vi har förhandlat fram, vi låt säga, 2% i löneökning per år, så blir resultatet oftast när vi utvärderar det 1,6%.
Mm.
Så vi har de facto en negativ löneglidning på 0,3-0,4% per år. Medan tjänstemännen i Sverige har en positiv löneglidning på samma belopp.
Mm.
Och det gör ju då att när LO mäter det här resultatet, är att det är runt 2,7% i genomsnitt för arbetare och 3,1% för tjänstemän, så blir det resultatet.
Mm.
Men då ska man ju också veta att Kommunals medlemmar ihop med hotell och restaurang och fastighets och handels är ju de LO-förbund som har mest negativ löneglidning. Sen har vi flera LO-förbund som har lika positiv löneglidning som tjänstemännen har. Men det vill jag ha sagt att det innebär att lågavlönade, kvinnodominerade branscher i Sverige betalar i praktiken för att tjänstemän och starka LO-grupper ska få mer.
Mm. Exakt, så är det.
Och där står Almega på en konferens och säger att det är det största hotet på svensk arbetsmarknad.
Ja, och i nästa mening väldigt stolt talar om att revisorerna har minsann ökat sina löner med 7% förra året.
Ja.
Och ser inte
något större
problemet med det.
Utan tycker till och med att det där var ju fantastiskt bra. Kolla vad bra vår lönebildning i Almega funkar när revisorerna kan få upp mot 7%. Och våra medlemmar då ska bli inte bara ett golv, utan de får ju fyrdubbla mot medlemmarna i Kommunal.
Mm.
Och bakgrunden varför vi pratar om det här, det hänger ju ihop med det vi nu diskuterar inom LO. Det är ju LO-samordningar. Vad finns det för- och nackdelar med det? Och Kommunal har ju valt att, på gott och på ont ska jag säga, att ställa sig utanför LO-samordningarna under 3 gånger egentligen de senaste åren. Första gången var 2016 då vi gick fram en egen undersköterskesatsning. Sen blev det ingen LO-samordning under en period, och nu senaste perioden så ställde vi oss också utanför. Och bakgrunden var just det här vi pratade om, att vi kan inte acceptera och därmed normera eller vad ska man säga, säga att industrimärket och den lönebildningen vi har är okej när våra grupper blir golv åt alla andra.
Mm. Ja, särskilt som liksom golvet inte ens är ett golv, utan golvet blir ju lägre då, ja, till följd av den negativa löneglidningen. Så som sagt, golvet är procenten som är satt, men verkligheten är, då är verkligheten ännu större när man sedan tittar på utfallet.
Precis. Och parallellt med det här med industrins märkesättning så finns det ju då någonting som kallas för LO-samordning. Och det reglerar till och med LO-stadgar att LO-styrelsen ska pröva möjligheterna att LO-förbunden tillsammans ska prata ihop sig och ställa gemensamma krav egentligen. Och då ska vi vara lite noggranna här. Vi pratade ju för några poddar sen vad skillnaden är med samordnade förhandlingar och gemensamma förhandlingar.
Mm.
Och en LO-samordning är att man samordnar förhandlingar, det vill säga att man ställer likvärdiga krav mot sina motparter. Gemensamma förhandlingar som vi hade i LAS-förhandlingar, då förhandlar LO gemensamt för alla LO-förbunden. Men LO-samordningen handlar ofta om att vi samordnar oss och ställer gemensamma och likvärdiga krav mot alla våra motparter.
Exakt. Och då är ju det frågor som man försöker samordna sig i, som både här rör till lön. Vilken löneökningstakt man ska kräva eller yrka på. Men det kan ju också vara olika villkorsfrågor där man ser att förbunden har ett gemensamt intresse av att ställa likartade eller liklydande krav mot motparterna för att uppnå villkorsförbättringar.
Och senaste LO-samordningen som vi då inte ingick i men som vi ändå fick hänga med på, det var ju att man sänkte inbetalningen av pension till medlemmarna från 26 år och neråt. Och då ställde alla LO-förbund, även Kommunal faktiskt, fast vi inte ingick i LO-samordningen, det yrkandet mot våra motparter. Sen blev det indirekt LO som faktiskt förhandlade de villkoren, för att det är LO som förhandlar med Svenskt Näringsliv på sådana breda. Så det är den typen av villkorsfrågor som också kan vara med i en LO-samordning. Men vad finns det då för fördelar med en LO-samordning, Malin? Vad ser du liksom med, om man liksom drar ut pennsträcket lite och vidgar vyn?
Ja, men den största fördelen är ju, om man uttrycker sig lite slarvigt, att man är i värmen.
Mm.
Det vill säga att om vi likväl som Elektrikerförbundet eller IF Metall ställer ett visst krav som man har enats om i samordningen, så bygger ju LO-samordningen då på ett löfte att alla andra förbund som är med i samordningen ska ställa upp med sympatiåtgärder för det fall vi inte skulle få igenom våra krav mot en viss motpart. Så det finns helt enkelt ett löfte om att vi gör det här tillsammans. Är det någon som inte får igenom sina krav så ställer vi andra upp. Och att man därmed ska hjälpas åt att faktiskt då få igenom dem. För det är väl inte någon högoddsare att det finns ju områden, både vad det gäller lönefrågor och villkorsfrågor, där det är lättare att få igenom saker. Och det finns andra områden där det är svårare. Så att även om vi ställer likvärdiga krav, så är det inte så att alla förbund har jämlika villkor eller lika förutsättningar för att kunna få igenom dem. Och det är ju då det här löftet om att stötta varandra är så viktigt.
Precis, och det kan ju vara i olika delar. Dels givetvis är det ett moraliskt stöd, men också att man kommunicerar stöd ut. Det är klart att om Kommunal skulle få problem med Almega som vi pratade om, till exempel vi tar hushållsnära tjänster där Almega kanske då säger att ni får inga löneökningar, det ska vara sifferlösa avtal eller dialogavtal som de nu då kallar det. Mm. Då kan vi ju gå till LO-förbunden och säga nu har vi problem med en av våra motparter. Vi har ju krokat arm här om att alla medlemmar i LO-förbunden ska få likvärdiga löneökningar. Och då får man både moraliskt stöd, och det är inte så dumt att ha när man står där själv och blir attackerad av en arbetsgivare. Men ytterst så är förbunden också skyldiga att vidta stridsåtgärder i sympati för det förbundet som är attackerat, kan man ju säga. Att inte få samma villkor som de andra LO-förbunden har fått. Och beroende på vad LO-samordningen snickras ihop i, nu har vi pratat mycket om lön men vi lyfter ju också pensionsfrågan, men det kan ju finnas andra villkorsfrågor som är viktiga för enskilda förbund och som de med egen kraft faktiskt är ganska svårt att få igenom. Även om man är stora och starka och hög konfliktstyrka, så är det tufft att stå ensam när det blåser. Så LO-samordningen gör ju, ensam är ju inte stark, men ger oss också en jäkla styrka när vi får motparter som Almega som kanske ställer väldigt konstiga krav. Men har vi pratat om fördelarna då? Vad tänker du om? Vad finns det för utmaningar eller nackdelar med att man ingår i en LO-samordning?
Ja, men nackdelarna är väl just att man måste ju alltid göra en värdering av vad är bäst för kollektivet, det vill säga hela LO, men också se till att vårt uppdrag är i första hand att företräda medlemmarna i Kommunal. Och här är det ju så viktigt i de här diskussionerna, vad är det för frågor vi skulle kunna enas kring, vad ska vi ha för konstruktion? Och som du berättade innan, att så som LO-samordningen då var utformad senast, så skulle en sån satsning som kallas för en låglönesatsning innebära 0,1 extra på vårt största avtal SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Vilket ju vi då helt enkelt tyckte att det inte är tillräckligt bra. En sån modell i kombination med att vi inte såg att det fanns den typen av andra villkorsfrågor som vi kunde enas kring i den avtalsrörelsen som skulle vara till gagn för medlemmarna i Kommunal, så såg vi det inte som försvarbart. Vi såg det inte som medlemmarnas bästa helt enkelt att gå med. Och det är ju just på samma sätt som att styrkan är att vi är många förbund och att vi är starka tillsammans, så är ju det också utmaningen. Att hitta både i lönefrågor men också i villkorsfrågor, frågor som vi alla förbund är villiga att ställa sig bakom och tycker är så viktiga att de ska få ingå i en samordning. För ja, återigen det här, vi har alla förbund lite olika förutsättningar, vi har olika prioriterade frågor och det gör att det faktiskt kan vara ganska svårt att hitta en eller flera såna här riktigt kärnfulla frågor där man känner att ja, men det här är grejer att samordna sig kring. Som gör att man känner att, ja, men, att det är värt helt enkelt att kanske att det är ju alltid ett givande och ett tagande, men att det på totalen kommer fram till att ja, men det är värt att gå med.
Ja, precis. Och jag tror ju inte att man varje avtalsrörelse eller varje LO-samordning kan få full pott. Det funkar liksom inte så. Vi är ju många olika förbund, många olika branscher, olika förutsättningar, olika utmaningar. Och ibland så får man mycket i en LO-samordning som passar en bra. Och några gånger får man kanske grejer som inte passar lika bra. Det viktigaste är att man på totalen och över tid känner att man vinner mer på att vara med i en LO-samordning än att stå utanför. Och då vill jag återkomma till det här med den negativa löneglidningen. Att vi har ju en negativ löneglidning på runt mellan 0,1 och 0,4, 0,5% per år. Så om LO-samordningen förhandlar fram, säger 2% i löneökningar, och då får ju alla de som är anställda givetvis på avtalsområdet de här 2% i löneökningar. Men när vi utvärderar sen så blev resultatet 1,6% i totala löneökningar eftersom arbetsgivaren byter ut arbetskraften. Det vill säga att om Johan slutar med 25 000 kronor i lön, Malin ersätts med 24 000 kronor i lön, och det är så många som gör det hela tiden, och därmed så får vi då inte ut hela det här värdet. Och om då en LO-samordning bara innebär att man får 0,1% extra som den senaste LO-samordningen skulle ha gett oss, och vi skulle då också ha en negativ löneglidning, så är det ju en minusaffär för oss. Och i det fallet så var det väl, jag ska inte säga självklart, det var ett väldigt tufft beslut för Kommunals förbundsstyrelse att fatta beslut om att ställa sig utanför. Och det är väl nackdelarna, att vi är så många, vi är många olika branscher, vi har olika förutsättningar, och att hitta en modell som faktiskt funkar för alla. Men återigen, min ambition är ju inte att vi alltid ska vara vinnare i en LO-samordning, så funkar det inte, men man måste känna över tid att vi vinner mer på att vara med i en LO-samordning än att vara utanför. Och de här frågorna kommer vi diskutera på vår kongress.
Precis. Både har vi ju, jag vågar inte säga någon exakt siffra, men jag skulle tippa att vi har någonstans 100-150 olika motioner som handlar om lön. Som ska hanteras av kongressen. Men vi har ju också vår lönepolitiska utredning. Precis. Som tillsattes efter förra kongressen. Och som vi ju under den här tiden har jobbat med. Som förhoppningsvis då förbundsstyrelsen ska fatta beslut om här inom någon vecka eller två. Mm. Och därefter presenteras på kongressen, diskuteras och fattas beslut om helt enkelt. Att det är i den här riktningen som Kommunal vill gå med vår lönepolitik framåt.
Precis, och på kongressen så kommer vi ju dels prata om industrimärket, LO-samordning. Hur ska vi tänka runt det, och vi kommer resonera om de för- och nackdelar som du nu har beskrivit. Det finns beskrivet också i kongressrapporten att det är svåra avväganden hur man ska se. Och jag hoppas att det blir en rejäl debatt på kongressen. Men det är klart att den här typen av utspel som Almega gör och nu har gjort, det ger ju ganska bra bränsle in i Kommunal som förening. Vad fan menar de? Ska vi vara golv forever åt alla andra? Det här är ändå Kommunals största privata motpart. Och att de intar en så, ska jag säga, aggressiv hållning när det gäller lönebildningen, det blir väldigt problematiskt för Kommunal att hantera.
Mm. Ja, det gör det inte lättare att navigera i vad som är den rätta vägen fram helt enkelt.
Du Malin, det finns ju anledning att följa poddavsnitten här, för vi kommer hålla lyssnarna uppdaterade om diskussionerna inom LO. De sker ju mycket bakom lyckta dörrar och det behöver de nog göra. Men vi ska försöka vara så öppna och transparenta ändå, lite utifrån vad är det för tidsplan och vilka, kanske inte vilka frågor som diskuteras, men nu har vi ändå försökt redovisa lite de problem vi ser med lönebildningen. Och de är kända sedan tidigare. Och de kommer vi också vara tydliga med på vår LO-kongress, vad vi ser med vilka utmaningar som finns på, med lönebildningen i Sverige. Men ett annat område som är stort på kongressen, det är ju arbetstider. Jag kollade att vi har 350 motioner som berör arbetstider. Vilket jävla tryck!
Ja, det har man ju märkt i alla olika typer av forum det senaste året, men givetvis längre tillbaka än så. Men det har blivit väldigt, väldigt tydligt att arbetstidsfrågan och inte minst arbetstidsförläggningsfrågan har ju varit högaktuell på alla typer av arbetsplatser ute runt om.
Och jag brukar säga att faktiskt två kärnuppdrag är tid och pengar. Och det låter ju liksom så här, vadå tid och pengar? Jo, men det vi pratade om nyss, det är ju vilken lön ska du ha när du anställs? Hur bra löneökningar ska du ha under året och hur förhåller det sig? Så liksom tid och lön, då det är lönen. Och vi vill ju inte att marknadskrafterna ska bestämma lönen. Det är ju det vi, hela idén med ett kollektivavtal är ju att förflytta vad marknaden vill betala till någonting annat. Och det är ju det Almega då inte tycker är så bra uppenbarligen. Och det andra är ju att reglera arbetstiderna. Tiden, det vill säga när ska du vara på jobbet, på vilket sätt, inte på vilket, när ska du vara på jobbet och arbeta och under vilka förutsättningar, och de hänger ju ihop med lönen givetvis. Därför att det man i praktiken gör, det är ju att man säljer sin arbetskraft till någon som vill att du utför en tjänst eller en vara, inte en vara är man ju inte, man utför ett arbete och för det får man lön. Och då är ju tiden lika viktig, och skulle man inte ha några regleringar, om vi lekte med tanken att vi tog bort arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och alla våra kollektivavtal, det vill säga att arbetsgivaren, du har en timlön, 100 kronor i timmen, men sen får arbetsgivaren fritt lägga ut din arbetstid precis som de vill.
Mm.
Då, det är det jag kallar för helt oreglerad arbetstid. Och hela syftet med kommunalsamförening är ju att dels reglera lönerna, men också reglera arbetstiderna för att arbetsgivarna inte ska få helt fritt spelrum att lägga ut din arbetstid precis som de vill.
Ja, nej, men då kan man ju verkligen prata om problemen med precisionsbemanning. Och det är väl just utifrån det som vi har sett en tråkig utveckling i hur arbetsgivare generellt där ute, både inom privat sektor men också inom kommun och region, hur man väljer att förlägga arbetstiden snarare utifrån någon algoritm eller dator eller verktyg, digitalt verktyg, eller en konsult som sitter någon helt annanstans som kanske faktiskt inte i praktiken vet vad gör den här verksamheten, hur bedrivs arbetet på den här arbetsplatsen. Och den här frågan har ju verkligen kokat och växt inom Kommunal under den senaste tiden. Och det är det som också då gör att man, den här frågan är ju i sin tur högst sammankopplad med frågan om arbetstidens längd eller arbetstidsmåttet. Eller då i förlängningen den frågan som också har diskuterats och debatterats mycket inom Kommunal, frågan om en generell arbetstidsförkortning.
Ja, och det är ju inte så konstigt att när arbetsgivarna anlitar konsulter och dataprogram istället för att kolla vad är det för verksamhet och vad är det för människor i verksamheten, så spottar ju då de här programmen ut scheman som gör att det finns ingen möjlighet till återhämtning. Det finns ingen möjlighet till raster och pauser. Man förlägger arbetstider bara när det är som tyngst att jobba, och sen slänger man in en delad tur när man egentligen skulle fått lite återhämtning på en normal arbetsplats, och sen slänger man då in nya timmar när det är som tyngst att jobba återigen. Och det är klart att i en sån situation när arbetsgivarna minutstyr, precisionsbemannar på det sättet, så ser ju inte medlemmarna någon möjlighet att jobba heltid.
Nej, man orkar inte det under de förutsättningarna.
Det är liksom omöjligt. Och då händer två saker. Det ena är att medlemmarna går ner i arbetstid. Man jobbar ofrivillig deltid. Man orkar inte jobba heltid. Och när man gör det så hjälper man ju praktiken arbetsgivaren att fortsätta med den här precisionsbemanningen. För då behöver de inte ta arbetsmiljöaspekter på samma sätt. Eftersom du får din återhämtning när du är ledig.
Mm.
Eftersom du är mer ledig genom att du har gått ner i arbetstid.
Mm.
Så den ofrivilliga deltiden hänger också ihop. Men den andra diskussionen som då blir är ju att nej, men då behöver vi faktiskt sänka arbetstiden ytterligare.
Mm.
För att vi ska orka jobba. Och risken med det är ju, apropå den lönediskussion vi hade innan, det är ju att då kommer vi få betala i löneutrymme för att få sänkt arbetstid. För att arbetsgivaren får ju färre arbetade timmar till samma pris. Så om jag går från 40 timmar till 35 timmar i veckan och ska ha bibehållen lön, då får ju arbetsgivaren mindre arbete utfört till samma pris.
Mm.
Och i praktiken höjs ju då timslönen, för då ska man ju slå ut de här 5 timmarna som försvinner från arbetsgivaren på din nya lön.
Det visar ju också den här senaste, eller den tidigare arbetstidsrapport som vi hade, Tid i pengar, som presenterades på förra kongressen, att om man skulle sänka heltidsmåttet som generellt eller ganska vanligt är 37,5 timme till 30 timmar, så skulle det kosta 10 års löneökningar. Så att ingen medlem på hela avtalsområdet skulle få någon löneökning under 10 år för att finansiera en sån arbetstidsförkortning.
Nej, och risken är ju att även om vi då sänker arbetstidsmåttet från 37 eller 40 till 30, så kommer arbetsgivaren fortsätta att precisionsbemanna.
Mm.
De kanske till och med kommer öka det ännu mer och göra ännu jävligare scheman. Därför att då har de färre timmar att spela med per individ. Så det finns ju en risk när man gör arbetstidsförkortningar, om vi inte lyckas med det vi alldeles strax ska prata om, det är ju att man accelererar den här utvecklingen som vi ser nu med minutstyrning, precisionsbemanning, konsultprogram och dataprogram som är långt, långt, långt ifrån verksamheten. När våran strategi behöver nog vara att vi behöver trycka tillbaks arbetstidsförläggningsfrågorna där de är hemma, det vill säga på arbetsplatsen. Förr ska jag säga, jag var ju i Göteborg häromdagen och pratade med kongressombuden, och då beskrev ju flera av ombuden att förr så satt de och gjorde scheman på arbetsplatsen.
Mm.
Det var medlem i kommunalen, undersköterska eller barnskötare som både efter verksamhetens behov men också individens behov la bra scheman. De var inte alltid perfekta, inte på något sätt, men alla kände sig delaktiga och man kunde ta en väldigt nära hänsyn till både verksamhetens behov men också individens behov. Så till exempel när det är sportlov så visste man, eftersom man på den här förskolan så kommer det vara hälften så mycket barn den här veckan, och därmed kan vi lägga ett sånt schema som passar utifrån det. Och den typen av kännedom och kunskap om verksamheten, det har ju inga konsulter och det har inga dataprogram heller, för de kan ju inte veta det. Utan det vet de som är närmast arbetsplatsen. Så att jag tror att vi behöver trycka tillbaks arbetstidsförläggningsfrågorna dit de är hemma på arbetsplatsen. Vi behöver få ordning på de här minutschemarna och tidsstyrningen och precisionsbemanningen.
Ja, men både att man genom det faktiskt styr upp de här totala avarterna som man tyvärr alldeles för mycket hör om och läser om, till att faktiskt få en vettig arbetstidsförläggning som funkar utifrån verksamhetens behov. Men också för att den enskilde ska få känslan av ett inflytande och möjlighet att påverka. Vilket ju i sin tur ofta skapar en större förståelse för varför måste det då bli på det här viset. Har man fått vara med och tyckt till eller tänkt till och haft ett resonemang kring varför ett schema behöver se ut på ett visst sätt, så ökar ju det sannolikt känslan av att ja, men jag trivs med det här, för jag har ändå varit med och påverkat och jag har haft inflytande över min arbetstidsförläggning. Även om den kanske inte i slutändan är exakt så som man skulle vilja ha den, så är den definitivt bättre än om det här har skett från någon centraliserad post.
Och med det sagt så nu låter det ju som att vi är väldigt negativa till arbetstidsförkortning generellt, och det är jag verkligen inte. Vi har ju olika typer av arbetstidsförkortningar i olika kollektivavtal. En typ av arbetstidsförkortning är ju ökad semester. På en del avtal har vi arbetstidskonton som man kan ta ut under vissa perioder, och på en del avtal har vi då sänkt arbetstidsmåttet till 37,5. Och på SKR har vi till exempel sänkt nattarbetstiden också. Så att jag tror att det finns säkert behov där medlemmarna så vill att vi ska ta en del steg och sänka arbetstiden ytterligare. Men vi får inte göra det på grund av att fixa en dålig arbetsmiljö. Då hjälper vi arbetsgivaren att fortsätta ha en risig arbetsmiljö och en dålig arbetstidspolitik. Utan ska vi sänka arbetstiden tycker jag vi ska göra det av andra skäl. Nu när det gäller natten till exempel så såg vi att det är tufft att jobba natt. Vi vill göra en extra satsning, men generellt är min ingång att det får inte vara drivet av det, utan kan vara drivet av att vi vill ha mer fritid. Då är vi kanske beredda att avstå löneutrymme för det. Men som sagt, inte hjälpa arbetsgivaren att fortsätta ha en dålig arbetsmiljö.
Och det är det vi också har sett. Både du och jag har väl läst de här 350 motionerna i arbetstidsfrågan. Och ett stort antal handlar ju om arbetstidsförkortning på olika sätt. Och nästan uteslutande så är ju de skälen som anges där skäl som har samband med arbetsmiljö. Alltså att man inte orkar, det är för tufft, det går inte. Och det är då man hamnar i den här hönan och ägget-diskussionen på något sätt. Vad är det som är hönan och ägget i frågorna som då rör, vill jag ha en sänkt arbetstid för att jag vill ha mer fritid? Eller vill jag ha en sänkt arbetstid för att min arbetstidsförläggning är så dålig att jag faktiskt inte orkar jobba heltid? Och det är då vi hamnar i tillbaka i tid och pengar. Då ska jag behöva betala för min egen hälsa, arbetsmiljö, återhämtning, genom att då ofrivilligt gå ner på deltid eller betala för min egen arbetstidsförkortning.
Ja, men det var väldigt bra sammanfattat ska jag säga när det gäller arbetstider. Och ni som är superintresserade av det här med arbetstider, så kommer ju snart vår arbetstidsrapport ut till våra kongressombud. Men den kommer ju också läggas upp på vår hemsida så man ser vilka handlingar som finns till kongressen. Och då är vi inne på sista ämnet. Nu är det mindre än 3 månader kvar till kongress.
Mm. Spännande.
Mycket. Och den här gången blir det i fina Göteborg. Sist var vi på Älvsjömässan söder om Stockholm här. Den här gången blir det i fina Göteborg. Det blir härligt.
Men det är ju på något sätt det finaste och bästa i en föreningsverksamhet. När vi samlar alla valda kongressombud som är utsedda av medlemmarna. Att föra medlemmarnas talan. Att ses och diskutera alla våra viktiga områden och frågor utifrån de frågorna som medlemmarna själva tycker är angelägna att diskutera, det vill säga som de har skrivit kongressmotioner om, som vi då får tillfälle att under 4 dagar diskutera, debattera och fatta beslut om riktningen framåt.
Ja, det blir fantastiskt, och vi har nästan en fördubbling av antalet motioner mot förra kongressen.
Ja, jo, men det har märkt så här när vi har suttit och försökt hantera dem och skriva motionsutlåtanden och så vidare. Men det är härligt också. Det visar ju på vilket engagemang vi har bland medlemmarna i att faktiskt påverka sin egen vardag och tillvaro.
Verkligen, och det finns ju 2 stora möjligheter för medlemmarna att påverka kommunalsamföreningen. Dels är att man motionerar till kongressen. Men sen kan man också motionera till avtalsrörelsen. Vad är det man vill förbättra eller förändra eller göra i sitt kollektivavtal? Och det är inte alltid så lätt för medlemmar att sortera vad ska till kongressen och vad ska till avtalsrörelsen. Och det är ungefär 500 motioner som har gått till kongressen som nu förbundsstyrelsen har sorterat ut som kommer hanteras av våra delegationer i avtalsrörelsen.
Precis, för det är ju den här, om man nu, ibland får jag ju vara lite juristnörd i alla fall, men det kan man ju bjuda på. Och där är ju reglerat i våra stadgar, där vi har då ett helt kapitel som handlar om vad som ska behandlas på kongressen, men också vad som inte ska behandlas på kongressen. Och det är ju där man då också har den här regleringen till att alla medlemmar har möjlighet att skicka in motioner till kongressen. Men då finns det ju sen då en skrivning om som egentligen särskiljer vad är det som då möjligen kanske har kommit in den här vägen som egentligen är att betrakta som ett avtalsförslag. Och tanken här är ju att de frågorna som hanteras på kongressen ska ju vara breda politiska frågor som medlemmarna vill ska drivas brett över hela förbundet, spänt över alla avtalsområden. Och det kan ju vara villkor som då skulle kunna vara en kollektivavtalsreglering eller är en kollektivavtalsreglering, men nyckeln är då just att det här ska ju gälla allihopa. Medan om man då istället skriver en kongressmotion där man säger att jag vill att bussbranschavtalet ska ändras på det här sättet, då är det inte en fråga för kongressen utifrån stadgarna, utan då är det ett avtalsförslag som istället då ska hanteras av medlemmarna på avtalsområdet som i sin tur då under avtalsrörelsen har en avtalsdelegation utsedd som tillsammans med förbundsstyrelsen ska göra prioriteringar och vägval, vad som är viktigast för medlemmarna på det här avtalsområdet. Så det handlar ju helt enkelt om att sortera de här motionerna och frågorna för att se till att medlemsdemokratin hamnar på rätt ställe. För skulle vi istället hantera även alla avtalsförslag på kongressen så skulle vi avlöva avtalsdelegationerna sitt uppdrag såsom rådgivande till förbundsstyrelsen inom avtalsrörelsen i vilka frågor som ska prioriteras och hanteras inom ramen för avtalsrörelsen och avtalsförhandlingarna.
Ja, men precis, och det sker också det omvända att medlemmar råkar motionera i en avtalsrörelse till någonting som vi anser är en kongressmotion. Det kan till exempel vara, jag vill att Kommunal ska jobba för att förändra arbetstidslagen i något ämne. Och det är ju ingenting som en avtalsrörelse kan hantera, utan det ska en kongress hantera. Så det sker även en sån sortering. Det jag tror vi behöver bli bättre på i framtiden i Kommunal, det är väl att förtydliga de här två olika spåren. Inget av spåren är fel. Det gäller bara, precis som du beskrev, att man hamnar rätt. Så rätt demokratiskt organ fattar beslut i rätt frågor. Mm. Annars kan det bli tossigt, som man säger, i Småland. Men vi kommer att vara tydliga och transparenta på kongressen vilka avtalsförslag som förbundsstyrelsen har sorterat ut. Och de kommer då också hanteras av förbundsstyrelsen och avtalsdelegationerna under hösten, ska jag säga, i den här avtalsrörelsen brakar igång.
Ja, inte lång tid kvar. Nej, men så att det kommer bli fyra väldigt späckade dagar. Och en annan fråga som händer på kongressen är ju att man förrättar ett antal val. Och Johan, du gick ju i helgen ut med att nu ställer du upp för omval.
Ja, jag har ju fått den stora äran att, får man säga då, vara trainee eller prova på att vara avtalssekreterare i den här fina föreningen under 1,5 år. När Lenita Granlund, min företrädare, valde att kliva av mitt i kongressperioden. Och jag känner att det finns så mycket kvar att göra. Jag har så mycket kraft och energi kvar. Det finns så många utmaningar kvar att lösa så att jag brinner verkligen för det här och hoppas att jag kan få medlemmarnas förtroende att driva de här frågorna för Kommunals räkning och medlemmarnas räkning i ytterligare 3 år. Jag har gått och funderat givetvis väldigt mycket, och det ska man alltid göra innan man bestämmer sig. Har jag energin? Har jag ambitionen? Vad vill jag? Är jag beredd att göra det här under 3 år? För som jag beskrivit innan, det är tufft att vara i Kommunal. Vi är en stor förening, många kollektivavtal och många branscher. Och vi som jobbar med de här avtalsfrågorna vet ju hur komplext det är. Men jag kände efter mycket övervägande, och jag landade väl i det här för några veckor sedan, ska jag säga redan, att jag har sån kraft och energi kvar och jag har så mycket kvar jag vill göra. Och därmed så ber jag om medlemmarnas förtroende i ytterligare 3 år.
Mm. Spännande.
Det känns stort, ska jag säga. Man vet inte riktigt. Det är väldigt stort. Och får jag möjligheten så kommer det bli fantastiskt också bli vald på en ordinarie kongress. Det är något väldigt speciellt att få ett förtroende att leda förhandlingsverksamheten i Nordens största välfärdsfack. Det är stort på många sätt.
Verkligen.
Men du, förutom det då, så nu rullar ju kongressförberedelserna på. Rapporter håller på att färdigställas, och de vi har nämnt nu som gäller våra områden, Malin, det är ju just lön och arbetstider. Men sen alla dessa motioner. Vi jobbar ju också med arbetsmiljöfrågorna, men om man säger så att lön och arbetstid är så pass kärnfackliga frågor och så pass kopplat till kollektivavtalen, så det är väl där vi har vårt, vad säger man, glasögon på lite som hårdast. Sen arbetsmiljöfrågan och yrkesutvecklingsfrågor är jätteviktiga. Men där påverkas vi mycket av lagstiftning och andra delar. Vi har inte lika mycket egen makt att faktiskt driva igenom förändringar, utan vi påverkas väldigt mycket av andra.
Precis. Så att nu rullar det på. Det är inte klart förrän det är klart. Jag tror att alla kongresshandlingar går ut någon gång i april.
Det kommer vara tusentals sidor.
Ja, det är, jag satt med förra motionshäftet.
1500.
Och det var ju liksom en bibba på 4-5 centimeter. Och om vi nu har mer än dubbelt så många, så ja, det kan vi ju förstå själva hur många träd vi kommer behöva skövla för.
Du, hörde, vi skövlar ingenting här kommunal. Vi kör ju digitalt. Vet du?
Ja, jag vet.
Men då ska jag avslöja att på LO-kongressen som var här för ett tag sedan, så jag var väl den enda som gled omkring med en perm. Jag hade skrivit ut allting. Jag är lite old school, det borde jag inte erkänna. Men, ja, men jag kör digitalt också. Ja.
Till vissa saker vill man ha papper. Till det allra mesta funkar digitalt.
Precis. Och avslutningsvis, nu är ju avtalsrörelsen 2023 igång. Liksom. Ni som lyssnar kommer se positioneringar. Almega var väl först ut här nu då att positionera sig på Medlingsinstitutets konferens. Och det kommer nog göras många positioneringar och utspel. Framförallt ja, närmsta året tills förhandlingarna ska vara klara. 1 april ska ju nya löneavtal vara klara på inom industrin. Så att närmsta året kommer bli otroligt spännande.
Tärningarna är kastade.
Exakt. Ha en riktigt fin dag där ute. Så ses och hörs vi inom kort.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej, hej.
Hej.